Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tryck på räck nu.
Sweet.
Har du också tryckt på räck?
Ja, en fet haja
till mig. Fan vad nice. Jag är alltid nervös när man trycker på räck. Då är det skarpt läge.
Ja, verkligen. Du, Anders Sparring.
Fritte Fritsson.
Vi har en podd ihop.
Ja.
Den ska fyllas med innehåll.
Det ska den.
Vecka efter vecka.
Vecka efter vecka.
Hur känner du inför det?
Ja, jag vet inte. Det känns som att har du blivit bekant med det här Sisyfos-myten?
Ja, jag känner till att Sisyfos, han var något straff han fick, va? Att han skulle rulla en sten upp för ett berg och sen rullade den ner igen. Och sen så gjorde han det. Ja. Det är liksom en bild liksom av... Det är liksom ständigt pågående arbetet som aldrig tar slut.
Exakt. Ja, jag behöver jag säga något mer?
det var ju en ganska sexig bild av vår process som du målade upp.
Tycker du?
Så att alla patrons kände så här, vad kul att de verkar tycka det är så kul att podda.
Ja, man drar det här Sisyfos-projektet. Varje gång man säger Sisyfos-projekt så det andas så jävla baktung vardag.
Ja. Men det är ju liksom så här språk man använder när man liksom ringer olika myndigheter. Nej, det fanns ju något av det Sisyfos-arbete för mig att sitta och fylla i alla de här jävla blanketterna som ni tvingar mig att fylla i. Men det var inte det jag förväntade mig liksom när våra spirituella samtal skulle dissekeras.
Nej, men vi fyllde ett minneskort med något kul förra veckan, det lade ut på måndag, så sågs vi, du och jag och Nisse Hallberg och tog 6-7 öl i onsdags och nu fortfarande så här, bara för att vi så här, vilket bra arbete vi har gjort. Ja. Vi måste fira att vi har gjort ett bra arbete, äntligen har vi gjort det här goda arbetet, och så nej, vi måste ju fylla minneskortet igen.
Fylla minneskortet. Fan, helt sjukt.
Ja, det är helt sjukt.
Nej, men det är ju klart att det finns det är ju roligt att prata med dig, det är ju ingen tvekan, men det finns ju kanske liksom en gnutta anspänning också över att det ska liksom bli något liksom.
Absolut, och lite känns som att vi spelar så här på något sätt rysk roulette med innehåll, för vi har ju aldrig förberett någonting.
Nej.
Utan vi bara så här, det kommer något, det dyker upp.
Du har ju plockat fram en massa namn som jag inte vet om det är riktiga patrons eller bara liksom namn som du har hittat på. Som om det vore liksom en galenskaparna revy liksom. Melker Erlebrant. Jonte Skabersjö.
Bra namn, fan.
Gnuttas Pnock.
Bra.
Och där stoppar jag dig. Gnuttas Pnock. Jag synar dig. Vill jag att du liksom, att du söker upp Gnuttas Pnock på ratsit.se och verkligen bevisa för mig att hen finns.
Vad har du för stavning på det? Är det Gnutha?
Och så, Gnuttas på Pokk.
En ungrare alltså. Mm. Gnuttas.
Eller est.
Såg du förresten, såg du Sverige-matchen igår, Sverige?
Jag såg delar av den.
Ja, det var roligt. Då kom det upp lite push-notiser från andra matcher. Bland annat så spelade Ungern mot Österrike, var det väl?
Ja, just det. När Ungern spelade mot Polen, tror jag.
Ja, Ungern spelade mot Polen. Det var tydligen en ganska svängig match. Där Ungern ledde med 2-0, sen stod det plötsligt 2-2. Och sen så fnissade jag till lite när det kom upp att Ungern gjort 3-2 och det stod att Orbán hade gjort målet.
Okej, ja just det.
Eftersom Orbán är Ungerns så här, inte superdemokratiskt valda, eller han är väl demokratiskt vald, men inte demokratiskt lagda.
Nej,
premiärminister.
Men det är som att Gizem heter Erdogan. Det är ju också lite ett belastat efternamn. Det är kanske så här, det är Turkiets Lindberg. Kanske.
Erdogan.
Ja.
Menar du att de är romer?
Nej, Lindberg är väl lite, det är inget, skulle inte jag säga att det är ett romskt.
Inte det ett romskt namn?
Nej, det skulle jag inte säga. Lindberg är ju det vanligaste icke-sonnamnet eller har varit länge i Sverige.
Ja, är det det?
Ja, men det kan då det, och det innebär väl i sin tur kanske att det är ett antal romer som har tagit namnet Lindberg, men jag skulle nog inte säga att det liksom är förknippat med romer. Men där kan jag ha fel. Ja. Men det är inte någonting som jag har tänkt på.
Det är någonting som jag tänker ganska mycket på, just det här svenska namn som är vanliga bland resande.
Ja.
Jag tror Lindgren kan vara ett sånt namn.
Ja, Lindgren, ja. Ja. Men det fanns någon familj i Lund när jag pluggade, som min kompis berättade att det fanns en romsk familj som hette Lärlund.
Jaha.
Det är ju lite roligt att det är ett namn som på något sätt klingar svenskt, men ändå man hör att det inte är svenskt.
Nej. Liksom.
Att
Nej.
De så här... Frågan är om de tänker att vi skapar ett namn som är lite så här halvsvenskt för att ändå på något sätt signalera att vi inte är helt så här svenska inom citattecken.
Mm.
Eller om de verkligen har försökt allt de har orkat liksom. men inte nått ända fram.
Nej, de har valt de två liksom vänligaste och mest akademiska orden på svenska språket. Ja. Lärande och Lund, och ändå inte fått ihop det till en grammatiskt korrekt namn. Lärlund. Gå du till Lärlunden där borta och lär dig någonting.
Lärlund. Men det låter så här. Lärlund låter ju som en skolplattform, eller hur?
Ja, det är det.
Ja, välkomna. Välkomna ska ni vara till den här seminariet där vi ska gå igenom Lärlunds alla moduler. Men det mest belastade, alltså namnet som jag kommer att tänka på, jag tror att han spelar i Molde i Norge. Han är en norsk fotbollsspelare i alla fall, som heter Breivik i efternamn.
Nej, det är inte okej.
Nej. Men alltså, hur tänker man då så här, när man heter Breivik, alltså det kanske är ett namn som 20,000 har i Norge. Hur många av dem liksom tänker så här, jag måste byta efternamn?
Ja.
Skulle du, alltså om du bodde i Norge och hette Breivik, skulle du byta efternamn, eller skulle du tänka så, nej men nu ska jag bära det här efternamnet för att visa då, ungefär som att folk liksom vill ta tillbaka den svenska flaggan från nazisterna sådär. Jag ska ta tillbaka, liksom, det är mitt namn också, han ska inte få liksom stjäla.
Jag vet inte hur Breivik låter på norska, i norska öra, men eftersom jag heter Anders i förnamn så är det extra komplicerat.
Men säg att du hette Anders Breivik då, och att du planerade att utföra ett terrordåd där du skulle döda 65 ungsocialister.
Ja.
Hur skulle du tänka då?
Oj, men då kanske inte om du drar den här liksom högst fiktiva scenariot så långt så att jag ska planera att döda 65 ungsocialister, då undrar jag om inte jag är så pass blockerad av själva uppdragets art att jag i det ögonblicket inte riktigt reflekterar över mitt namn. Nej. Vilket jag tror var fallet med Anders Behring Breivik, att annars hade han ju kanske kunnat hört av sig till alla som heter Breivik med något slags här cirkulärt PM, så att det må överlägga med er själva om att byta namn.
Hallå, jag heter Breivik. Dere heter Breivik. Nu kommer det till att ske noe här i närtid som kan komma och förändra deres syn på ert efternamn. Ja, det vill jag att ni ska vara uppmärksam på. Men jag, alltså vi gjorde någon lek när vi spelade in Alla mina kamrater. Den podden som kanske är någon slags embryo till 4 meter kan man ju säga. Ett av embryona.
Ja.
Men då gjorde vi en livepodd där vi skojade om vi skulle få ta våra andra namn och våra mammors namn. Och då, jag tror Martin Soneby, han har ju då argentinskt påbror, så att han blev så typ så här Pablo Sanchez eller något sånt där. Han lät ju verkligen som en drogbaron.
Ja, verkligen.
Och jag heter då, min mammas namn är Bergström, och mitt andra namn är Anders också.
Ja.
Så jag blir ju Anders Bergström, och det låter ju verkligen som en snubbe som lockar upp barn i skogen med godis liksom. Det är ju en riktig liksom, pedofilaura kring Anders Bergström.
Var ligger pedofilauran framförallt?
Ja, det är väl mest Anders.
Ja.
Nej, men det påminner lite grann om han, den här hemska Anders Eklund, han som dödade Engla. Så att vi ska, nu blev det ganska mörkt här inledningsvis.
Ja, det är mörkare
både Utöja och Engla här. Vi får väl pigga upp det lite grann. Ska vi prata om Lamberts, eller?
Jag såg faktiskt bilder på Lamberts i morse på Facebook när han kom hem från häktet och tömde brevlådan på post som hade samlats där under 2 veckor. Och gick in, såg jävligt glad ut. Han hade på sig en stickad tröja från KSSS under den här dubbelknäppta kavajen som han som patenterad Lambertsk.
Seglar, han är seglar fräsch.
Ja, han är ju det. Han ser fräsch ut, Lambertsk.
Han har ju liksom hämtat sin sexualmoral från så här, hur det var på sjön för 100 år sedan. Att man kanske liksom, man kanske seglade och lättade ankar, eller vad heter det, i motsatsen till lätt ankar. Att man slänger i, man slänger i draggen, om du fattar. Men kanske Pernambuco eller något sånt, på Brasiliens ostkust. Och så gick man ner i hamnen och så kanske man då köpte en prostituerad.
Ja.
Han har hämtat sin sexualmoral från den tiden.
Absolut. På samma sätt som Jean-Claude Arnault hämtade sin sexualmoral från att han var de första 3 månader i Sverige var timmerflottare i Sydnorrland.
Ja,
så hämtade han sin sexualmoral där.
Ja.
Bland andra timmerflottare. Så har Lambertsk eventuellt då inspirerats av gamla sjömän som har seglat mellan Kap Horn och Valparaiso.
Precis, kanske
rundat både det ena och det andra.
Om du fattar vad jag menar. Lands End kommer jag tänka på.
Ja, men vad fan, Lands End är ju ingenting att runda.
Nej, det rundar man ju så här, det kan man ju runda med en optimistjolle.
Ja, jag har fan rundat Lands End en gång.
Har du det?
Ja.
Han hade rundat landsänd en gång. Plingplong. Hey. Ja. Vi skulle segla till Cornwall, vi skulle segla till Kent. Men sen fick vi höra att det blivit känt att engelska flottan hade siktats vid Portsmouth. Och då fick vi segla hem igen.
Fan vad bra. Du bara kan ta en gammal, liksom skapa en gammal Lasse Dahlqvist-lås här på uppstuds.
Ja, men liksom vissa så här är ju bra på freestyle rap. Jag freestyler hellre Lasse Dahlqvist, ska jag säga. Det är kanske jag och Albin Olsson ska battla då.
Ja, vi skulle kunna köra ett Lasse Dahlqvist battle. För jag gjorde lite research på Lasse Dahlqvist och jag var tvungen att hela tiden skicka olika meddelanden till Albin Olsson runt den researchen. Och det roligaste av allt var att Lasse Dahlqvist född på Lidingö.
Ja, det är konstigt. Då.
Ja,
sen flyttade han till Göteborg sen.
Ja, ja, ja. Herregud.
Ja, 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 ja.
Född på Lidingö, sen uppvuxen i Göteborg, i Bohuslän. Ja. Men det föll, jag märkte att det kom en tystnad från Albin efter den informationen.
Var det så här att han visste om det men han inte ville prata om det, eller var det så att det var nytt för honom att hela hans världsbild raserade?
Ja, men det var som att han samlade ihop ett uppbåd nere i Lycke som skulle sätta sig i en Ford Taunus och åka upp och mörda mig, för att den här informationen får inte komma vidare. Det var den från Wikipedia, men men fan,
jag mördar Wikipedia.
Nej, han då. Men vad tycker du att vi lyckades med den här snabba liksom svängen till Lands End, att tätta bort mörkret i avsnittet där vi har pratat om Anders Behring Breivik, Anders Eklund och Göran Lambert? Tycker du att vi har lyckats, och har vi liksom fintat bort lyssnaren från mörkret nu?
Ja, det har vi gjort, men när du tog upp det nu igen så var vi tillbaka.
Ja, då är vi tillbaka. Men då, fan också. Men för jag ser hela tiden så du tänkt på just Anders Eklund, eftersom han råkar heta samma sak som det samma läns kändaste idrottsman, Anders Lillen Eklund.
Ja, just det.
Som var en boxare från Gävle.
Ja, just det.
Men som på något sätt helt och hållet följer glömskan i den här jävla idioten. Jag vet inte ens om idiot är stark nog. Den här vedervärdiga galningen bestäms för att döda ett barn.
Ja.
Så och på något sätt också så här, försökte liksom att rättfärdiga det genom att sen blev jag stygg.
Sa han det?
Ja. Jag sa till henne att flytta sig, då så näpsade emot, då blev jag stygg.
Ja. Men du vill in i mörkret, är det så?
Nej, jag vill inte det. Men på något jävla märkligt sätt så graviterar jag hela tiden mot det här mörkret.
Men så här, jag freestylade Lasse Dahlqvist, det var på topp. Och sen så bara är du inne i Anders Eklund, barnamördaren Anders Eklunds skalle inom 3 minuter. Men så här, vi måste nästan göra en liten så här mental check på dig. Vad är du någonstans?
Ja, men vad fan, du har väl inte, du är väl inte superskraj för att dyka in i mörkret eller?
Nej.
Det blir ju kul. Men vi har ju pratat om det flera gånger tidigare, just det att både du och jag befinner oss i så här lite sköra situationer i livet. Du har en podd som går jättebra med allt du vill att veta. Jag har en julkalender som kommer nu, och vilket gör att det får inte bli för mörkt ens, liksom. Man bör helst inte lämna efter sig citat och sånt som är graverande, som man måste försvara. Och därför så blir det tvångsmässigt nästan så att man hela tiden graviterar mot mörkret.
Ja.
Men vi kan väl säga det att det går inte för någon liksom fungerande liksom hel människa att inte ramla ner i den här typen av mörker som det är att prata om de här tre personerna.
Men grejen är den att, alltså, hade du och jag suttit i ett rum och pratat om det här, då hade vi ju kanske kunnat skratta åt det lite mer så här, för att det hade varit så jävla mörkt.
Mm.
Men jag tror kanske att jag i alla fall känner ett visst ansvar när man sänder ut det, även om det bara liksom, ja men säg att det är 10 000, då är det inte så här, det är inte en miljon, men det är ändå några som lyssnar och ja, men också kanske då liksom en gnutta då, att man liksom inte vill så här att det ska läcka ut att man säger en ordet eller att man hyllar nazistiska massmördare liksom.
Mm. Nej, verkligen. Jag tror att jag tycker att det är helt okomplicerat. Jag är precis på din linje.
Ja.
Men det skapar ju den tvångsmässiga liksom tvångsmässigheten.
Ja, ja. Nej, men ska vi säga Heil Hitler och gå vidare bara då?
Varmt välkomna till 4 meter.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Du Anders, nu kommer den här frågan som varje vecka, så det är också en liten så här grej som pirrar i jag ska inte säga att det är liksom att det når min manliga G-punkt direkt, men det pirrar i magen lite grann. Har vi fått några nya patrons?
Nej, det har vi inte.
Har vi inte det?
Nej. Det är slut på patrons nu.
Men ska vi döpa det avsnittet till Oskar Ture Winberg då?
Ja. Han är fortfarande kvar som patron.
Ja, fy
fan vad gött. Ja,
Men då måste vi prata om riktiga saker då.
Ja, det måste vi göra.
Ja. Det var ju väldigt trevligt att vara ute med dig och Nisse i onsdags. Vi var på Harvest Home, som är en liten kvarterskrog på Södermalm. Och vi trotsade helt enkelt den här pandemin och alla restriktioner som det för med sig. Vi liksom på ett smittsäkert sätt så gick vi ut och åt varsin kalvantrikot och bookmaker toast och drack och hade lite gött.
Jag drack jättemycket.
Ja, jag ska inte säga att jag drack lite heller, det gjorde jag verkligen inte.
Men jag
kände mig som en kalv på grönbete, och det är väl ironiskt eftersom den här kalven som vi åt en kalv. Men jag kände mig också lite ringrostig. Jag kände mig så här som att jag var en lomhörd gammal gubbe som satt på något ordensmöte och undrade vad de här ungtupparna som var födda på 50- och 60-talet höll på med.
Ja, det är exakt samma känsla det jag faktiskt. Men vet du vad jag tror det beror på? Det beror på hur vi var...
Ljudbilden.
Ja, ljudbilden. Och no offense Nisse, men du pratar ganska otydligt. Ja. För Nisse satt i mitten.
Ja.
Och jag satt på ena sidan och du på andra sidan, och vi satt inte vid ett bord utan vid baren, så vi var utspridda lite, och Nisse satt i mitten, och han är ju oupphörligen hela tiden jätterolig, men två saker: han underberättar allt, alltså han antyder bara saker och sen så får man fylla i själv som stand-up är, och han pratar fruktansvärt otydligt.
Jag skulle ha haft med sig en teckentolk varje gång man är ute med Nisse Hallberg egentligen.
Ja, det är att man skulle ha någon sån här som farsan har, någon sån här hörhjälpmedel, en liten snäcka som bara förstärker vissa frekvenser liksom. Och mygga upp Nisse.
Jag tror att man skulle liksom, antingen att man skulle ha en örsnäcka med en simultantork som satt och så här: vad Nisse Hallberg menar i det här ögonblick är att det finns schackpundare även på Södermalm som inte använder sig av offentliga toaletter, utan att de faktiskt går hem till sig själv. Vissa har egna lägenhet.
Du sätter ju bordet bakom och sitter i två små chilenska kvinnor som är simultantolkar. Ja. Gravar varit simultantolkar, att ni så säger.
Ja. Men jag tänkte, jag tror att det här var en östeuropea. Alltså.
Det lät som en chilensk.
Ja, det kanske gjorde det.
Alltså chilensk som inte låter som Alejandro Fuentes Bergström.
Ja, just det. Ja, ja. Då misslyckades jag. Mm. Nej, men det hade ju varit att föredra. Apropå Östeuropa så fick jag ett samtal från Tjeckien precis på min mobiltelefon.
Ja, nej.
Men jag tog det inte, jag vågade inte.
Vad trodde du att, vad tänker att det var då?
Nej, men jag har ju fått en del sådana samtal från Tunisien och Algeriet. Det är ju så scams. Det är ju, jag vet inte om det är att de ringer upp och sen svarar man och sen så är det någonting med att man betalar en period av liksom samtalet bara genom att svara att de tjänar typ så här 6 öre per samtal. Så ringer de med en massa sådana samtal. Det är någon scam liksom. Jag tänkte att det var en sån.
Ja, det var det.
Jag skulle säga att jag svarar inte på utländska samtal, men samtidigt så tänker jag att en liten del av mig tänker så här, men tänk om det är så här att de säger hello, I'm calling from Brno Film Festival. we have invited you to tell us about your work. Men jag har ju inte gjort någon film, så det är ju liksom risk, chansen är ju lite, men att det är något riktigt liksom.
Jag har ju faktiskt en bekant.
We want to buy commission to buy the rights to do Altaviltvete in Czech Republic.
Och sen bara, can you please send over 10,000 Swedish crowns just to ensure the account? Du bara, ja, jag vill fortfarande.
Ja, men det kan klart jag kan göra det om det handlar om så här stora.
Have you got your mobile identification device on your cell phone ready? Yes. Okay, then you can tap your number now. Så jag bara såhär i bakgrunden. Ja, det är man dåligt inte alls. Da.
Var det just nu? Kan jag vara Jesus? Var det just nu?
De har hört knittras från olika sådana här billig vodka från Vitryssland. Och de öppnar liksom sådana här Jaffa-flaskor för att grogga. De ska dricka vodka Jaffa, vodka orange. Screwdriver!
Ja. Nej, men jag tänker väl nog ändå att det är något helt så här random. Något ont liksom.
Det tror jag också. Men jag har en kompis eller en bekant som är forskare på universitetet i Prag. Mm. Så det kan ju varit han som ringde för att han ville ställa någon fråga angående allt vi vill veta.
Ja.
Det vet man inte.
Nej. Har du pratat med henne om mig?
Jag tror faktiskt att jag gjort det. För jag var på en fest hos Per Gustafsson.
Ja.
Och stod på balkongen hela kvällen och blev fullare och fullare. Och han pratade maniskt hela tiden. Men då kom jag att han berättade det. Och sen så tror jag att jag nämnde din podd. Och han fick ditt nummer. Och frågade kan han ringa när som helst.
Yeah, right.
Yeah.
Right, said Fred.
Men du, alltså tillbaka till Harvest.
Ja.
Du säger att du känner lite ringrostig i situationen.
Mm.
Dagen därpå så satt jag vad heter det, examinator på högskolan i Dalarna.
Ja.
På morgonen.
Och kände det svårt bakfull.
Ja, eller? Jag vaknade och hade inte en tanke på att jag hade varit ute och druckit 6-7 öl.
Ooh.
Så slutade vi med det klockan 20:15.
Ja.
Vilket är väldigt bra. Men sen så drack jag 3 liter äppeljuice och 2 stora koppar kaffe. Sen satt jag mig ner för att då i 4 timmar oavbrutet ha Zoom-möte med 17 elever och en huvudlärare på Högskolan i Dalarna. Då kom det som illamåendet från Valhall och rullade in. jag var så jävla illamående.
Ja. Men var det så att du fick gå ifrån?
Nej, jag var ju liksom helt i fokus.
Du höll inom dig?
Ja, jag bytte ställning väldigt ofta. Svett bröt fram. Jag knäppte upp skjortan så mycket jag kunde utan att det skulle liksom någon skulle veka ansikt. Jag var tvungen att knäppa upp byxorna, ta av mig strumporna och...
Du var tvungen att knäppa upp byxorna och dra en liten runkish.
Det är lättare ofta då.
Ja. Men det gör ju det. Nej, men kände du så här då att fan vad skönt att jag sitter hemma så att de inte liksom ser exakt hur svettig jag är, eller kände du så här det här liksom, den här skärmen gör ju allting värre bara?
Nej, jag kände vad skönt att jag sitter hemma och de ser att de inte ser något, att jag kan man ska, i värsta fall så kan jag liksom bara glida lite ut ur bild och alltså det var ju så här, hur långt är toaletten, det är väl inte låst, jag kan ju springa in och spy, alltså jag var så jävla illa. Men sen så började jag debattera med mig själv, så här brukar jag inte må när jag varit ute. Det måste vara att jag började, tanken slog mig att jag får, det får inte hända någonting nu. Och så det var, jag tror egentligen att det var en panikattack jag fick.
Okej.
Okay. Wow. Sen så rullade det över. Det var som en stor lång våg. Och sen rullade den över. På andra sidan finns ju belöningshormon och en lätt trötthet, men också skärpa.
Ett tips i en sån situation annars, det är ju att ta en balansöl. Alltså bara så här, ursäkta men jag ska bara ta en kopp kaffe. Eller jag tar det. Alltså, fy fan vad bockfull jag. Hörrni, berätta strukturen i det här första manuset. Som heter Någonting händer på vägen till Borlänge. Tycker jag är bra.
Mm.
Men jag tycker scenanvisningarna lämnar en del övrigt att önska. När du skriver så här, hon går in. Så skulle jag kanske vilja att du utvecklar det lite grann. Hon öppnar dörren, skjutdörren och kommer försiktigt in i lokalen. Tittar sig om, ser Mattias, möter hans blick, ler och går fram mot honom. Alltså, jag tror att det är sådana så här små beskrivningar som behövs för att få liksom det här manuset att på något sätt röra sig framåt. Jag tror att du kanske tänker lite på isbergstekniken, att du ska inte skriva ut allt, men när det gäller scenanvisningar, du behöver liksom inte, du behöver inte censurera dig själv, utan låt det liksom flöda lite grann mer och låt scenanvisningarna också berätta lite grann av historien.
Ja, någonstans jag, där
du,
så...
Du hör ju på mitt sätt att prata om det här att jag lika gärna kunde tagit den där.
Ja, det har jag ju verkligen. Ja. Och så någonstans så han bara...
Jag är här för att ta ditt jobb.
Ja,
precis.
Isbergstekniken är att man berättar så lite men det finns mycket under ytan.
Ja, det, Hemingway var väl förknippad med den. Precis, att man, det, allt från de isländska sagorna egentligen till Hemingway.
Ja. Jo, men det är där tycker
Iceberg
jag...
salad syndrom.
Iceberg salad. Nej, men där tycker jag nästan att den här...
Iceberg salad tekniken, det är att man skriver någonting som är bara ren skit. Det är ingen som har bett om din historia någonsin. Det är ingen som har blivit glad att få läsa en sån här historia. Det är iceberg salad.
Iceberg salad tekniken. Den är så här, skölj din historia väl innan den konsumeras, annars kan den bli lös i magen. Ja.
Skölj din historia väl och blanda med gurka och sallad, men absolut ingen dressing. Lägg den på en lunchtallrik bredvid en lövbit med pommes och se hur alla grönsakerna liksom aldrig äts upp och kommer tillbaks och bli till grismat.
Men isbergssallad, det är väl precis som du är inne på, det är liksom tråkig känslomässig dialog i en jävligt smash actionfilm.
Fan vad jobbigt för de där grisarna som har bespetsat sig på så här rester av så här pyttipanna och falukorv. Men allting som folk slänger på de här lunchrestaurangerna, det är ju bara tomat, gurka, isbergssallad utan dressing. Och de bara så här, vad är det här för skit? För jävla äckligt. Alltså, det här är ju inte ens grismat.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Jag kommer ihåg när jag var liten så jobbade farsan på ett vårdhem för funktionsvarierade i Östhammar som heter Skogsgläntan. Det var lite som Glada Hudik-teatern innan Glada Hudik-människor fanns ute i samhället, utan man gömde dem på institutioner. Och då hade de
många stycken en bättre tid.
Jag låter det bara passera. Det skämtet är färdigt där.
Vi klipper bort det sen såklart, med tanke på att vi har karriärer och grejer.
Ja, vi efterklipper bort det. Men vilket fall som helst så var det så att de hade ett ganska gediget kök och bra mat. Och vi bodde ju som gröna vågare på landet och hade dålig ekonomi. Så farsan räknade ut att den där matresterna, de tar jag hem till grisen. För det blev ganska mycket matrester. Och det stod alltid en hink i bakluckan på bilen. Vi hade en Volkswagen-variant, årsmodell 72. Där, liksom närmast baksätet så stod alltid den här hinken som grisen fick. Och jag tyckte det var, för jag tyckte det var lite läskigt på skogsgläntarna. När jag var där och hälsade på farsan på jobbet så kunde jag inte äta. För jag tyckte det var liksom så här, jag var rädd. Jag var ovan vid människor med Down-syndrom och massa andra olika syndrom och psykisk ohälsa och folk hade kissat på sig. Det var liksom lite så ångestfyllt för en 8-åring. Så jag minns att när vi skulle
äta... Men boendemiljön, alltså det är ju kanske ingen aptitretare. Alltså,
nej,
om vi ska vara ärliga.
Nej,
dåligt. Alltså, det är, det behöver inte vara liksom ett så här... sånt boende, alltså på sjukhus, det doftar ju något speciellt och det, det doftar ju inte liksom Mattias Dahlgren matsalen.
Nixan, pixan. Och sen är det också plastmattor upp en bit på väggarna, det är dåligt ventilerat, det är byggt 1968, en jävla kabarackliknande byggnad liksom. Mm. Men jag tror egentligen att det var ganska bra där, alltså de hittade på mycket kul så här, den där. Vilket var som helst, men jag var svårt äckelmagen när jag var där. Och den där hinken med mat som kom hem från skogsgläntan varje dag, den symboliserade något fruktansvärt äckligt. Och sen skulle den in till grisen också, och grisen skulle äta det där. Jag tyckte så jävla synd om den där grisen, vilket jag efterhand fattade att det inte var. För det var ju fina kotlettbitar han fick i sig, även om det var nog till stor del griskött faktiskt, som stackaren. Vilket var som helst, så var det så att en dag så hade ett av säkerhetsbältena i baksätet råkat hamna i den där hinken. Och den dagen hade de ätit rostbiff och potatissallad. Och just potatissalladen hade den här 70-tal, det var den här tunga majonnäspotatissalladen med jävligt mycket muskot i liksom. Den lämnade en sån otroligt vidrig doft bakom sig. Och jag minns att jag satt i baksätet och skulle ta på mig säkerhetsbältet där den där hade legat.
Okay.
Och fick den potatissalladen på händerna. Ja, det var så, det är ett av min barndoms absolut starkaste minnen, ska jag säga.
Wow. Men många minnen är ju, det är din madeleinekaka liksom.
Det var verkligen min madeleinekaka.
Jag tänker så här, varje gång du så här får så här någon så här kommer ut i någon sommarställe. Hörrni, vi har bara lite enkel lunch här och det är lite rostbiff och potatissallad, vi bara.
Ja. Ja.
Vad tog du åt Anders egentligen?
Vad blir det?
Så här, han verkar vara lite känslig.
vad umgås jag med för folk? Är det så här typ i tjacki så här på 50-talet eller jag umgås?
Ja. Alltså det där jag tänker mig att det där kanske en svunnen tid.
Ja.
När man kommer till någon sommarställe, det kommer aldrig hända oss att man kommer till någon sommarställe och så här, ja, vi förbereder lite enkel lunch, det blir bara lite rostbiff och potatissallad. Men samtidigt kan jag ju liksom verkligen, jag kan gilla det, men det känns som att det är liksom ett passerat stadium på något sätt.
Ja, om det inte är en så här andalusisk potatissallad, en klar potatissallad med massor med kapris, rödlök och chili som kärleksfullt har hackats av Carolina Sparring och Johanna Westman.
Just det.
Utan det.
Och en rostbiff som har gått långsamt i ugnen kanske i så här flera veckors tid, så att den liksom är så här så rosa som bara en pojkstjärt, höll jag på att säga. Men, jag tar tillbaks det.
Ja, lite bort det, Marcus. Låt det vara kvar. Låt pojkstjärten vara kvar.
Så verkligen är rostbiff rostbiffarnas rostbiff liksom.
Ja. Du avslöjar ju din okunskap med matlagning när du säger att en rostbiff har gått i flera veckor. Då ska den ligga på jävligt låg.
Ja, alltså då, ja. Men jag överdrev ju för komisk effekt.
Jag fattar. Ja. Ja, men en rostbiff ska väl fräsa snabbt, få en snygg yta med den här grillkryddsgrejen runt om. Och sen ska den gå till 49 grader.
Ja, men det är väl, liksom, det är väl säkert ingen nackdel att låta den gå liksom lågtemparen lite längre.
Nej. Så svida upp den i ett vattenbad under över natten. Det är du har säkert rätt. Nej, vi har köpt en hink på Coop.
Man bara, vi köpte en hink potatissallad nere på Konsum. Och så köpte vi rostbiff, färdigskivad rostbiff på en plastinpackad.
Ja.
Och sen har vi några Pripps blå till det.
Torsten, slänger du fram papptallrikarna på plastmöblerna här på altanen?
Ja, torkar du av vaxduken när det är snäll?
Ja. Kan vi sätta på P3 medan vi äter, eller ska vi ha P1 på då?
Men jag tänker lite grann att den här säkerhetsbältet med så här nedkladdat med potatissallad, att det liksom, att den här potatissallad, att det är själva spännet, den här metalldelen, att man trycker ner den så här, och potatis, att man pregar ner potatissallad i själva bältes vad ska man säga, hållaren där.
Mm.
Så att det är liksom det liksom det osar upp en liksom svag doft av så här vinäger och senap, alltså så här ur det säkerhetsbältet, som liksom en ständig åminnelse om det här, den här vidre incidenten.
Ja, men typ så var det, för att jag vet, alltså mina föräldrar var ju, och farsan är fortfarande, väldigt, de var otroligt duktiga på att städa, så att jag var ju väldigt ovan vid kladd och äckel. Det var alltid ett extremt gesvint hemma hos oss, även i bilen. Men just det här bältet, det var inte på själva spännet, utan det var på, för det var inte rullbälten, det var så här löst hängande på gamla bilar som bara ligger som en sladdrig jävla orm liksom.
Ja,
och den hade hamnat där. Så det var på själva bältet, och det var hur mycket de än skrubbade den här skiten, så luktade det fortfarande framförallt muskot alltså. Och sådana minnet av den här äckliga kalla potatisen, för jag hade väl ätit potatissallad någon gång innan, och redan då tyckte jag det var jävligt äckligt. Ja. Startade en sån enorm illamående kampanj i mig alltså.
Ja.
Men jag, nu är jag ju såklart jätteglad över den här incidenten, för det är en knappnål på kartan min barndom som,
ja,
som
jag kan få. Framförallt, Anders, content.
Ja, content i podden.
Content är hårdvaluta i dagens informationssamhälle.
Verkligen, verkligen.
Ja. Det är den typen av content som gör att vi går runt, va?
Det är rätt intressant ändå hur man liksom så här, jag rör mig så otroligt små cirklar mellan hemmet och mitt kontor och ditt kontor och lite så här. För det mesta är hemma. Men ändå fyller man hela tiden olika plattformar med content. Man bara öser ur ett allt mer sinande så här förråd av content inom sig.
Vet du vad det kommer från? Det är den inre resan, Anders.
Ja, men det är
det är resan längs med minnenas aveny. Minnenas allé kanske heter. Minnenas grusväg.
Ja. Jag tycker det är jävligt fint i Sagan om ringen. Första boken, Sagan om ringen. När de lämnar fylke.
Mm.
Och de har vandrat några timmar, och sen så står de vid en åker, och då så vänder sig alla om och tittar tillbaka och säger så här: nu har vi gått så långt som vi någonsin har varit hemifrån hela våra liv.
Ja.
Härifrån är allting okänt. Just att man har levt så här i en liten, de här hobbitarna hade levt i en liten liksom trygg kupa liksom.
Mm.
Och där hade all deras erfarenhet av världen, allt content i dem stammade därifrån.
Ja, det, men sen jävligt. Visade det sig att det blev en del content även efter det.
Det kan man right.
You're right. Grejer.
Det hände grejer.
Det
hände grejer alltså.
Jag vet inte om vi ska berätta liksom exakt vad som hände, men jag kan säga att det handlar om en ring i alla fall. Så mycket kan vi säga.
Ja.
En ring som ja, det är många som är intresserade av den ringen kan man säga.
Kan man verkligen säga? Kan man verkligen säga? Ja.
Mm.
Ja, nej, men vi ska
de hade ju inte guldbrev.se där i fylket direkt, utan det var andra drivkrafter.
Nej, den skulle ju kastas i helveteskapet. Eller helvete heter det, domedagsklyftan.
Ja, just det.
Skulle han slängas i Doomsday Den.
Mm.
Manuel.
Mordor.
Mordor.
Eller som vi brukar säga, guldbrev.se:s kontor.
Alltså,
jag har inget otalt med guldbrev.se.
Nej, men berätta
bara,
lite
om... Det är bara ganska lökigt.
Vad är guldbrev.se för något?
Guldbrev är att man... Det är som knivbrev fast med guld. Alltså, jag tror att det är så här att man kan skicka guld. Och sen så väger de det, så får man pengar.
Jaha, jag fattar.
Det är som en digital pantbank utan återvändo kan man säga.
Jag fattar.
Det skulle man använda som tagline. Guldbrev.se, din digitala pantbank utan återvändo.
Ja, men det här är en jävla dålig deal ändå.
Ja, det är ganska bra. Alla sådana dealer är väl ganska dåliga, tänker jag.
Ja, men det hade varit intressant för det fanns en karaktär i Sagan om ringen som var mer som så här, var jävligt lite som Shylock i Köpmannen i Venedig, inte intresserad av själva guldet. skit i magin. Kan man extrahera magin och ändå få kvar guldet?
Ja, precis.
Det är ändå 1,5 gram guld vi snackar där också. Det är guld, va? Du slänger inte guld. Du kan inte slänga guld i helvetes grott.
Eller så här. Hörrni, ni, jag vet att ni slängde den här ringen i helveteskapet, men var är själva det smälta guldet?
Ja, är det där nere nu?
Är det där nere någonstans? Ja. Och finns det någon, liksom rinner det ut någonstans längst ner? Liksom rinner guldet ut där, eller hur? Eller har det blivit så varmt att det bara liksom har liksom evaporiserats på något sätt, eftersom det är så otroligt varmt där nere?
Ja. Gollum! Gollum! Så Gollum håller fortfarande upp handen. Han har ju ramlat ner nu, spoiler slutet här. Han har bitit fingret av Frodo. Och, Gollum, kasta upp ringen igen. Kasta upp. Nu tror jag att magin är extraherad. Kasta bara upp guldet.
Kasta upp det smälta guldet bara.
Gollum bara...
Och det jag tycker att liksom, vi behöver liksom inte bara så att säga antingen eller. Vi kan ju förstöra ringen och smälta ner guld och använda det till någonting så konstruktivt, kanske för att bygga upp demokratin kanske i Midgård igen efter allt det här stöket som har varit nu här. Vad tror ni om det, att det kan vara en positiv kraft när det handlar om demokrati, liksom återuppbyggnad och alltså att vi så här förlåtelseprocesser etc. allt det där som liksom som måste gå igång nu när Uruk-hai och människor sätter sig och pratar om det som hade hänt och så vidare. Vad tror ni om det? Kan det vara liksom någonting som är någon slags...
Är det här stormötet i Vattnadal hos Elrond när som slutar med att Gimli säger "You got my axe and my bow." My sword.
Ja, det är mötet.
And my naked liksom. Feet with hair on them. My naked feet size 48 with hair on them. You got. Är det den scenen?
Nej, det är den scenen fast så här, efter allt jävelskap.
Det är roligt om den killen är så här, han har collegetröja på sig och chinos och ett par loafers och sitter helt framåtböjd och kliar sig håret och bara pratar på manus. Han kan inte släppa den här tanken. Han vet att så fort han slutar prata då kommer de komma in med sina förslag att man ska slänga ringen i domedagsklyftan. Han bara, fan. Jag tänker så här, många försöker se think outside of the box, guys. Någon slags Tore Kullgren som har kommit in och liksom bekymrar sig över att liksom det blir obalans i guldmyntfoten om man bara förångar guld. Det kommer att sabba hela guldmyntfoten, hela balansen, hela den ekonomiska balansen kommer att haverera.
Där tycker jag att du har ett romanprojekt, att någon slags fanfiction, att man skriver så här, om det som man inte fick läsa i Tolkiens version av Ringens bröderskap.
Det har nog gjorts, va?
Ja, det har det säkert. Men jag tänker att det liksom mesta fanfiction handlar om så här olika typer av så här bögsex mellan olika karaktärer. Men alltså din är mycket mer intresserad av nationalekonomi i fantasymiljö. Fantasyvärldens nationalekonomiska system. En C-uppsats i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Anders Thorsson Sparring. Färdig vårterminen 2024. Vad tror du?
Men jag vet inte riktigt hur, om man skulle titta på Sagan om ringen ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Jag vet inte, jag tror att det känns som en så otroligt helgjuten värld. Jag tror nästan att den håller.
Jag tror framförallt att Tolkien, han var nog inte så intresserad av de ekonomiska aspekterna av det där.
Jo, men jag säger det, att jag tror att det håller.
Ja, du tror att det håller alltså?
Ja, eventuellt att de har lite för gott ställt i fylken med tanke på att de lever enbart på jordbruk. Men han har väl gjort någon slags, och de har inga kolonier. För att jag menar, han ser framför sig liksom ett välmående Dorset, små liksom jovialiska engelsmän. Men då tänker inte han på att de lever på allt det som Lord Mountbatten skickar hem från Indien. Liksom.
Ja, han bortsåg från det koloniala arvet.
Exakt. Ja.
Det tycker jag är lite tråkigt med Tolkien.
Ja,
men han skapade någon slags drömsk så här, idealbild av, alltså så här, någon slags så här, spegelbild av liksom, någon slags fridfullt England.
Det känns lite som att Tolkien är en så här, han var född 1893 eller något sånt där, tror jag. Men att han var en eftersläntrare av de här preraffaeliterna.
Mm. Ja, men lite så.
Ja, liksom det här tillbaka till landet, föraktar industriell framgång eller industriell utveckling. Och...
Mycket preraffaeliter, arts and crafts också är någonting som är besläktat där.
Ja, men han känns väldigt mycket som att han är ganska rejält, om man skulle hitta en läsart på Sagan om ringen, så är det väl egentligen en civilisationskritik på det sättet med industrialismen.
Så är det. Men du, vi kommer kanske återkomma till så här litteraturvetenskapliga tolkningar av verk i kommande avsnitt. Men nu är det dags att runda av, Anders.
Är det så? Har det gått så långt alltså?
Det har gått så lång tid än.
Jävlar! Jag tyckte ändå vi lyckades då med facit i hand, trots att vi var helt tomma i huvudet när vi startade det här samtalet, lyckats fylla 40 minuter med ganska tight content.
Det är content, det är content,
och
det är content.
Vi har varit och tassat på gränsen på vad man kan säga och inte säga. Vi har varit inne i mörkret. Vi har också gjort ett snabbt besök hos... Vi har rundat Land's End.
Det har vi gjort.
Vi har gjort ett madeleinekake-nedslag i byn Tuske utanför Östhammar 1978. Vi har liksom gått igenom hela Midgård och hittat en alternativ läsart till Sagan om ringen.
Ja.
Alltså, inte illa pinkat.
Nej, inte det här värt lite Patreon-pengar, så vet jag inte vad som är det. Och vill man stötta den här podden så går man in på patreon.com/4meter. Och vill man stötta våra Instagram-konton så går man in på Fritte Fritsson med Z och S på Instagram, eller Anders Sparring, va?
Anders Thorsson Sparring.
Anders Thorsson Sparring.
Eller Anders Sparring på Twitter. Anders Thorsson Sparring på Instagram, gå dit. Eller Anders Sparring på Twitter. Och nu Fritte. Ja. Nu är stenen uppe på berget.
Gud, vad härligt. Ja. Nu väntar vi bara på att den ska rulla ner igen, så vi börjar om igen nästa vecka.
Ja, det gör vi. Och tills dess, ha en bra vecka.
Ja, ta hand om er där ute. Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.